Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Välkommen Niklas Lundström till Vida möter.
Tack så mycket.
Du är gruppledare för Vänsterpartiet här i Norrköping. Du är också partistyrelseledamot för Vänsterpartiet.
Stämmer bra. Ja.
Jättekul att du ville komma hit. Jag ser verkligen fram emot det här. Jag hoppas vi ska kunna byta några ord med varandra här. Intressanta ord. Min första intryck är att Vänsterpartiet förefaller vara ett piggare och roligare parti nu än på mycket länge. Ligger det något i det eller?
Det ligger absolut någonting i det. Det är klart att det hjälper ju när det går så pass bra. Mm. Ändå. Alltså vi ökar ganska stabilt. Här i Norrköping och Östergötland är vi ännu starkare när man ser på väljarsiffrorna och så. Så det är väldigt kul. Mm. Och sen kommer det liksom Jonas, populäraste partiledaren. Mm. Vi får igenom förslag i opposition i riksdagen. Mm. Vi syns och hörs mycket i Norrköping. Så, att det, så är det. Och det kommer mycket nytt folk till partiet. Det blir alltid bättre stämning då, ja, såklart.
Jag har tänkt en del på det där. Om man säger förra mandatperioden, då var ni någon form av guldläge kan man säga. Ni budgetförhandlade och kunde dela ut pengar vid varje budgettillfälle utan att behöva ta ansvar för regeringen. Och ni drev en fråga då som enligt opinionsmätningar var väldigt uppskattat. Det här med vinster i välfärden. Men det hände inget. Ni låg där och hamrade på 5%. Men nu, alltså, nu när ni utpekade i ett avtal att ni inte ska ha något inflytande, då går det bättre än någonsin.
Nej men så är det ju. Jag kan säga det här med vinster i välfärden. Det var ju och är ju en viktig fråga, väldigt populär för oss. Det jag tror vi får konstatera att i slutänden så var det inte nog viktigt för folk för att byta parti när de röstade väl på valdagen. Mm. Det är en viktig fråga, men det är liksom inte den viktigaste. Mm. Så vi fortsätter ju att driva den ändå och har ju starkt stöd fortsatt. Men visst är det så. Mm. Det var ju bekvämt att sitta och få igenom sin politik. Mm. Och nu sitter regeringen och skriver att Vänsterpartiet, de ska i alla fall inte få igenom politik. Nej, nej. Men ärligt talat så, vi trodde nog aldrig på det. Det var nog bara Annie Lööf som gjorde det egentligen.
Ja, men var det urbota dumt att peka ut? Det är nästan som att be om att man ska
få... Nej, men det var nog, det, jag tror det är en intern grej i Centerpartiet. Så. Ja. Det handlar om. Och sen, ja, det var ju ganska naivt. Och jag tycker inte vi har fäst så mycket uppmärksamhet på det. Mm. Många medlemmar blev arga, men som partistyrelseledamot så, ja... Alltså det är ju mer, det är faktiskt ord på ett papper. Och vi förstod ju när man tittar på riksdagen att det är inte så det blir. Mm. Man behöver stöd från antingen oss eller SD. Så. Ja. Om man inte ska förhandla med Moderaterna, vilket ju inte alls fungerar i dagens politiska läge för regeringen att göra.
Nej. Men ni har ju, om man ska tro på opinionsmätningar, och de är ganska samfällda. Ni har nästan fördubblat er sedan valet 2018. Alltså på rikssiffrorna.
Ja,
eller i alla fall 4%, nästan i varje fall. Ni ligger över 10%.
Ja, det gör vi. Och det är skönt. 10% är någon sorts gräns från för när man börjar känna medvind i allt i partiet. Så. Ja.
Men varför kommer det? Jag har min teori om varför det ökar. Och det har inte ett dugg med höger och vänster att göra.
Jaså?
Nej. För jag tror det har att göra med att folk känner att ni är som folk. Mm. Att ni pratar med alla. Att jag tycker det är ett helt annat. Jag tycker det har varit lite fastlåsta och lite.
Ja, nej, men jag, det där tycker jag är rätt viktigt för oss, att vara ett bredare och folkligare vänsterparti. Det ska jag säga. Det har funnits tider då vi pratar om saker som är väldigt långt från folks verklighet, liksom förbjuda bensinförsäljning olika årtal och så. Det har också funnits tider där vi varit väldigt akademiska. Mm. Det ska man säga. Mm. Uttryckt oss på ett märkligt sätt så.
Mm.
Och det är ju en resa som Jonas har gjort.
Mm.
Det har tagit lång tid alltså, ja, att förändra ett parti hela vägen så att säga. Men jag känner att vi börjar vara där. Den resan måste ju fortsätta nu. Mm. Även efter Jonas. Det, ja, det tycker jag är väldigt viktigt. Man måste vara som folk är mest.
Mm.
Det är vi ju. Men vi har varit dåliga på att visa det, ska jag säga ibland.
Ja, jag vet inte vad det beror på riktigt. Och det där är, alltså den här, så här pragmatisk populism, det är en vital del av politiken som jag ser det.
Absolut. Jag tycker att Vänsterpartiet behöver mer, ja, vänsterpopulism. Mm. Så det, mm, det är det. Och varför, alltså vi är ofta ganska ensamma på vänsterkanten. Jag tycker ju vänster och höger spelar väldigt stor roll.
Mm.
Och vi har ganska mycket Bror Duktig i partiet.
Mm.
Så.
Mm.
Ofta i fullmäktige debatter, riksdagsdebatter också för den delen. Mm. Så är det Vänsterpartiet som har kollat alla rapporter, har all statistik, alla siffror. Står och läser upp det och sen väntar man sig att de andra ska ändra sig så.
Mm.
Det är ju, vi har gjort det för mycket. Man kan faktiskt säga med mer känslor och mer vardag hur det är och vart man vill.
Mm.
Och inte vara så himla duktig.
Mm. Bara så att du missförstår med det. Alltså, jag tycker att vänster och höger är viktigt i flera avseenden. Och tar hela fördelningspolitiken till exempel. Och sådana saker. Men att det är det som får människor att flytta sig så där snabbt som nu har skett. Det tror jag däremot inte på. Då borde det ha gått bättre för er under förra mandatperioden. Faktiskt. Alltså nu är det en helt annan utstrålning.
Mm.
Från Vänsterpartiet. Som jag känner ett starkt sympati för också.
Mm. Ja, det är kul att ha dig som partistyrelseledamot.
Ja.
Jag skulle säga att det är det där vi har jobbat mot, ja, också under förra mandatperioden.
Ja.
Men det tar som sagt tid att förändra ett parti och hur folk uppfattar det.
Mm.
Det ska man ju ha alldeles klart för sig. Att det är inte gjort i en handvändning.
Och frågan är nu om nästa steg finns där. Jag vet när Jonas Schönstedt kandiderade, det var ju tre olika kandidater för
mig.
När han blev vald för 8 år sedan.
Mm.
Snart där. Då följde jag med på ett möte, han var i Söderköping. Och det var otroligt intressant. Alltså för han sa så här till partivännerna där att nu, det får vara nog med träningsmatcher. Han sa, vi har spelat träningsmatcher i 100 år. Mm. Och det där fäste jag på och tänkte att de här vill göra någonting. Mm. Och så kom Aron Etzle, partisekreteraren, som ju är en av de mer begåvade i politiska Sverige tycker jag. Och tänkte nu, men sen tyckte jag att fan, det blir inget den här gången heller. Alltså i någon mening, jag har varit i riksdagen sedan 1922, men aldrig varit i närheten av att sitta i en regering.
Nej, men det ligger ju någonting i det du säger. Men det är ju också så att det är en partiledare och partisekreterare. Man ska veta att Vänsterpartiet är nog det mest demokratiska partiet i Sverige. Så allting ska diskuteras och länge.
Mm.
Och förändringar tar tid, för alla ska liksom med på båten.
Mm.
Så jag tror att det har tagit lång tid. Men jag är ju helt med Jonas där.
Mm.
Alltså jag sitter ju inte i politiken för att ha de mest komplicerade analysen och mest statistik, utan jag vill ju ha makt.
Mm.
Jag vill ju förändra Sverige mot jämlikhet. Det är ju liksom det som är målet. Och det har väldigt tydligt varit Jonas mål också.
Ja. Vad kul. Och nu ska det väljas ny ordförande.
Jajamän.
Mm.
Så att det är ju oerhört spännande tider nu.
Ja. Och jag har ju, Ulla Andersson då är ju en av kandidaterna i media i alla fall. Hon har inte meddelat själv. Den här veckan ska hon säga någonting.
Precis, hon har ju sagt det.
Ja, och Nooshi Dadgostar har ju uttalat sig och sagt att hon står till förfogande. Och båda två, som jag känner Ulla Andersson och vad Nooshi har sagt, är att det här, man betonar det här breda, att det liksom ska fortsätta. Har någonting hänt i Vänsterpartiet? Alltså är det på riktigt?
Det har hänt något i Vänsterpartiet, det skulle jag säga. Det har hänt mycket.
Mm.
Så. Det kommer att vara, alltså, oavsett vem av det blir. Om nu Ulla ställer upp, då skulle jag tippa på henne.
Mm.
Men Nooshi är också en väldigt bra efterträdare. Det som är viktigt att säga är att bägge de har jobbat väldigt tajt med Jonas länge.
Mm.
Som ekonomisk politisk talesperson och vice ordförande.
Mm.
Så att den resan kommer att fortsätta.
Mm.
Det, och det känns väldigt tryggt som partistyrelseledamot.
Mm. Jag ska säga, när vi spelar in det här, vi spelar in som om det var live, vi ändrar ingenting, men det är den 4 februari. Vi ska säga
det. Just det.
Ja, och det kommer att sändas några dagar senare.
Mm.
Och tror du det kommer dyka upp några fler kandidater?
Jag hoppas ju nästan det.
Ja.
Så. Tamara Spirich från Umeå har nämnts också. Så. Hon har inte sagt nej än.
Mm.
Sist så hade vi den här debattturnén som verkligen visar på det här väldigt demokratiska metoden.
Ja,
det är inte som sossarna att
nej. Det
är tyst i en månad, sen tackar tre nej och sen står det någon där.
Ja.
Utan det är en ganska öppen process. Så jag hoppas att vi kan få en till debattturné med flera kandidater. Men det är klart, det är ett tufft jobb att tacka ja till också.
Ja, herregud, visst är det det.
Ska man vara klar med.
Ja. Men du, en del av det här nya, det är ju att man i riksdagen då förhandlar med Moderaterna och Kristdemokraterna. Alltså från Vänsterpartiets del. Och sen att Sverigedemokraterna hänger på. Och jag ser någon liknande här i Norrköping, i fullmäktige, där oppositionen också här är större än den kvartett med partier som styr. Men oppositionen är väldigt spretig naturligtvis. Men det här är väl lite nytt också här i Norrköping?
Ja, det är nytt. Och det är klart att det är en situation där styret här lokalt inte har majoritet heller.
Mm.
Det är faktiskt så att i nästan alla nämnder så är oppositionen i majoritet i kommunstyrelsen.
Mm.
Och i fullmäktige också.
Mm.
Så att det är klart att jag tycker väl att Lars Stjernkvist haft en för lätt resa hittills. Självklart har han ju resonerat så att det är en så spretig opposition. Mm. De kan aldrig göra en gemensam sak.
Mm.
Alltså det är ganska självklart att han tänker så. Och vi har nog gjort det lite för lätt för honom hittills.
Mm.
Det skulle jag säga.
Man kan ju säga så, om man sa vad Stjernkvist säger här i Norrköping och vad statsministern Löfven säger i riksdagen, säger så här, ja, det där är bara en missnöjeskoalition. Det kan aldrig bli en regeringskoalition, så vi sitter säkert. Det är alltså maktens...
Ja. Det ligger ju en del i det också. Mm. Så är det ju, både riksnivå och här lokalt. Men man kan ju också tänka sig liksom andra styren.
Mm.
Det är ju inte så att det måste vara kvartettenstyret.
Mm. Mm.
Man kan tänka sig ett kvartettenstyre med budgetsamarbete med ett parti.
Mm.
Vilket de på en liten höft fick.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Med MP nu som inte fick en krona för besväret utan en mening. Så. Det kan ju jag tycka är lite märkligt. Men, men jag ser ju som sagt, vi vill ha makt och inflytande för vänsterpolitik.
Mm.
Om vi gör det genom att här i Norrköping komma överens med Moderaterna och förhoppningsvis MP så är det ju bra att få igenom förslag så.
Ja.
Ofta skulle det ju sägas att vi pratar med kvartetten istället.
Mm.
Och oftast röstar vi ju med dem.
Mm.
Också i viktiga förslag. Och vi förhandlar väldigt gärna med kvartetten och Moderaterna för att få igenom politiken. Så är det ju.
Och före 2014 då var det ju ni och Miljöpartiet och Socialdemokraterna under ett par mandatperioder, kanske fler.
Ja, två var det väl.
Ja. Jag fick intrycket som utifrån det att det var mycket bråk. Och, var det det? Det var inte så harmoniskt direkt. Den här kvartetten nu känns mer harmonisk.
Ja, du. Man kanske kan säga, det kan nog vara så att Vänsterpartiet ställde högre krav.
Mm.
Det är nog inte helt orimligt att se det så.
Mm.
Jag ska inte uttala mig för mycket om kvartettens inre liv så.
Nej.
Men det är klart att Lasse syns ju mycket och tycks ju ofta få igenom sin vilja.
Mm.
Sen är det klart att högerpartierna fick ju igenom LOV i äldreomsorgen.
Mm.
Det var ju en väldigt tydlig paradfråga för dem.
Mm.
Och en väldigt stor förlust för oss såklart. Så.
Men sen om Vänsterpartiet nu skulle närma sig makten lite mer. Jag menar, i kommunerna finns det ju många vänsterstyren. Men i riket... Vågar ni det riktigt då? För då handlar det om, då är man verkligen där. Och styr man ett land som Sverige, då är det underliga vapenexportaffärer och det händer massa saker. Man måste, och NATO-övningar och grejer. Och, pallar ni det?
Ja, det gör vi. Eller jag, nu kanske jag var för snabb för att svara. Jag tror vi skulle göra det.
Mm.
Så.
Mm.
I det korta perspektivet så tror jag att det rimligare är att göra upp med regeringen i sakfrågor.
Mm.
Gå in i förhandlingar och göra upp med sakfrågor. Mm. Kanske till och med göra upp på budgetar på sikt. Mm. Men jag tycker målet är att sitta i regering och ha ministrar och utöva verklig makt. Det skulle kräva kompromisser, så är det. Alltså jag ska inte stå här och säga att vi skulle gå med på dem, för det beror på hur de ser ut.
Ja, ja, det är inte det jag säger, men det är just själva inställningen. Ja. För bilden utifrån som jag har, liksom, att när det är väl... Det är ju från och till, också i kommunerna, och när det avhoppet ligger nära. Alltså när, mer än vad man grottar ner sig och kommer ännu närmare varandra och försöker...
Mm. Nej, men det kanske ligger en viss sanning i det. Vi har ju... Vi är ett värderingsstyrt parti, vilket jag tycker kanske övriga borde vara i högre utsträckning också. Så vi sitter ju gärna ner och förhandlar, men det kommer ju någon gräns när det inte funkar längre.
Jo, så kan det ju vara.
Men vara med och styra borde och ska vi göra, absolut, även om det kostar.
Mm.
Det är min inställning.
Mm.
Annars fortsätter ju högervridningen av hela samhället. Liksom. Mm. Jag ser ju att Socialdemokraterna, enligt mig då, har ju förhandlat för mycket och släppt för mycket.
Mm.
Och då, men som tur var så finns ju då Vänsterpartiet där. Vi kan ju hjälpa dem lite så att de inte gör bort sig för mycket.
Ja, alltså de här frågorna nu, både med arbetsförmedling och statsbidragen och det här Centerpartiets anställningsstöd och så vidare, som nu försvinner, vad jag förstår. Och så vidare, det är ju Socialdemokraterna bara glada för.
Ja, i alla fall medlemmarna och sympatisörerna. Inte kanske parlamentarikerna så mycket.
Men ja, det tror jag. Det
hälften av dem är glada faktiskt.
Det skulle jag tro. Vet du, och så. Men åter till det här med höger-vänster, skulle jag säga. För en annan skala är också liberal och konservativ.
Mm.
Håller du med om man säger att tidsandan är väldigt konservativ?
Det kan man ju absolut säga. Mm. Och man kan ju se hur de här tydligt nyliberala alliansen som ju liksom styrde på nyliberalism i 8 år. Så är det ju inte längre. Man ser ju att MKD är nu på mycket kort tid har de blivit mycket mer konservativa partier. Vilket är både problematiskt ideologiskt, men kanske också öppnar upp för oss för att få stöd av dem i vissa frågor.
Mm.
Till exempel välfärdspengarna. Ett riktigt nyliberalt Moderaterna och KD hade haft mycket svårare att gå med på det än ett mer konservativt. Jag tror inte man kan säga att skiftet är här än, men det håller ju på att hända i högerblocket, att det splittras.
Mm.
Jag tror också det är så att verkligheten har sprungit ifrån nyliberalismen ganska mycket.
Mm.
Många ser att ojämlikheten är ett problem, att liksom marknadsrörelserna är ett problem och privatiseringen.
Mm. Jo, du säger ofta nyliberalism, men jag kan nöja mig med liberalismen sitter ju trångt. Jag menar, jag ser det som en ödets ironi, alltså en konservativ samtid.
Mm.
Då har vi en väldigt liberal regering som styrs av Centerpartiets liberala reformagenda, som förmodligen inte blir så mycket av, men ändå. Att det är en väldigt mismatch där, kan man säga.
Alltså, så illa hoppas ju inte jag att det är liberalismen som ligger illa till, men det kan vara en poäng.
Mm.
Jag skulle ju vara glad om nyliberalismen försvinner. Socialkonservativa kan fungera bra så länge de har liksom frihetliga värderingar. Men liberalismen har vi ju gillat rätt gott i vänstern. Så.
Ja, ni är lite liberala. Men...
Nej, upp. Det där får du nästan ta tillbaka.
Nej, men alltså, nu menar jag liberal för mig. Då menar jag inte partibeteckning, utan att man ser... Alltså,
frihet.
Ja, frihet, så. Individ. Mm. Ibland... går före system och så. Jag menar, det är liksom det jag menar.
Mm-hmm.
Ibland har jag tänkt så här, om Vänsterpartiet blev lite mer konservativt så skulle man verkligen kunna vara med och utmana. Jag har tänkt hela migrationsfrågan till exempel. En stabil vänsterröst som säger det får vara ordning på arbetsmarknaden och det måste vara ordning här med bostäder och grejer och titta hur folk var illa i förorten och så vidare. Men det finns inte.
Jo, det gör det. Alltså jag vill ändå reda ut lite det där med liberalism. Alltså för mig är ju jämlikhet är ju en förutsättning för frihet.
Mm.
Så. I dagens, jag kommer tillbaka sen till migration också. Men i dagens samhälle där man har extremt ojämlika villkor, eller nu ska jag inte säga extremt, jämfört med andra är vi fortfarande ganska jämlika i Sverige. Mm. Men jämlikheten ökar snabbast i den rika världen, i EU. Så. Och där blir det ju så att vilket område du föds med, föräldrarnas inkomst, vilken skola du hamnar i det här galna segregerade skolsystemet.
Mm.
Det avgör ju väldigt mycket friheten du har som individ i resten av livet. Så. Alltså att födas på Lindö med rika föräldrar, det ger dig mycket större frihet än att födas i Hageby med en ensamstående mamma på halvtid inom ett privat vårdföretag. Mm. Så. Och det är ju ett problem. Vi måste ju bort från det. Det ser ju jag som frihetsreform. Så. Mm.
Ja, hur ska du komma bort från det då? Alltså, om man föds i en bra familj, bra inkomst och så vidare, ska man inte få göra det?
Det här ska vi komma bort från genom alltså, en rejäl jämlikhetspolitik. Mm. Beskatta de rika mycket hårdare. Mm. Alltså, det är liksom den ena biten av skalan som man inte pratar om idag. Mm. Jag tycker också att de rika tjänar mest pengar på sitt kapital. Man har pengar på banken, det är hög avkastning. Mm. Det beskattar vi jättelågt. Hederligt arbete beskattar vi jättehögt i Sverige. Det är något vi inte pratar om så mycket i Vänsterpartiet, men vi har de förslagen också. Mm. Beskatta de här kapitalinkomsterna som man slipper jobba för. Mm. Skicka de pengarna till välfärden. Mm. Ha kvar eller sänk skatterna för vanliga arbetare. Mm. Det är liksom, det måste omfördelas där. Mm. Och sen måste det omfördelas på andra sidan också. Mm. Mer pengar behöver satsas i Hageby. Mm. Skolorna där ska ha mer resurser. Alltså det är så man får jämlikhet. Mm. Helt enkelt att alla svenskar ska ha mer lika uppväxtvillkor än vad de har idag.
Mm. Och jag står alltså här med Niklas Lundström som är gruppledare och partistyrelseledamot för Vänsterpartiet. Han är gruppledare i Norrköping. Och innan vi rundar av det här, jag ställde en fråga till dig också om de konservativa dragen i Vänsterpartiet. Bland annat uttryckt då så här i migrationen som de stora frågorna just nu som dominerar och som sätter tidsandan, ska jag väl säga, handlar ju om detta. Och här har jag ingen riktigt tydlig bild av Vänsterpartiet. Det känns som ni inte riktigt med i matchen. Och det saknar jag.
Alltså vi är inte med i matchen på det sättet att vi inte säger samma sak som de flesta partier och ledarsidor säger idag. Mm. Det vill säga att väldigt mycket är migrationens fel och att det är det stora samhällsproblemet. Vi vill ju ha en ordnad migrationspolitik. Så. Mm. Men vi försvarar ju asylrätten. Liksom. Mm. Vi ser ju att historiskt...
Så det gör ju alla. Det där är en smitväg, tycker jag.
Ja, fast i praktiken så har vi ju inte asylrätt längre. I och med att man inte kan ta sig till Sverige och söka asyl.
Nej.
Alltså det blir ju stopp innan man kommer.
Ja, du har ju stopp i Grekland och Turkiet. Så men det är på EU-nivå. Det är det...
Men även vid gränsen i Sverige. Liksom. Mm. Alltså det är ju... Så att...
Ja, vi har inga säkra länder. Du får ju söka asyl.
Ja. Du får söka asyl. Ja. Men du kan i praktiken inte göra det. Mm. Om du inte lyckas ta dig, smugglas, ha råd och så vidare. Det är ju inte så lätt att ta sig fram, så att säga.
Ja, fast de allra flesta nu är anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare.
Så är det ju. Ja. Men just den här grundläggande frågan. Alltså jag tycker ju att vi ska fortsätta ha asylrätt. Men att den skulle ju behöva reformeras. Mm. Om fler länder hade varit med på det. Alltså dela ansvaret. I bästa fall skulle man ju till och med kunna liksom, i länderna där det är krig och konflikter och folk behöver fly, söka asyl där och plocka hem folk. Men det är ju så orealistiskt idag när man ser opinionerna ser ut. Så att det är ju väldigt svårt att hitta en bättre lösning. Men och så här, stor migration, det kommer ju att kosta lite i början. Det är liksom, det kan man ju tydligt säga. Det kostar ett samhälle och det kostar ekonomiskt. Men på sikt, och egentligen det som jag vill prata mer om är de stora ekonomiska och jämlikhetsfrågorna. Mm. Alltså på sikt så är ju demografin är ju ett stort problem. Det var därför vi hade nedskärningen av demensomsorgen här i Norrköping nyss. Alltså i 10 år minst framåt nu så kommer vi utkämpa en stor välfärdsstrid i Sverige. Mm. Där Vänsterpartiet kommer att stå längst fram. Och jag tror det är därför de konservativa också börjar svänga och liksom se att välfärden kommer att behöva mer pengar. Och där är det ju faktiskt så att utan invandring så blir det ju ännu svårare att klara, även om det är på marginalen.
Mm. Det säger alltså Niklas Lundström. Oerhört intressant och kul att du ville komma hit. Det finns många saker att fortsätta diskutera.
Det finns det verkligen.
Ja. Stort tack, Niklas.
Tack så mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411 01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.